Det är så att jag har predikat en serie predikningar utifrån Samuelsboken. Nu har vi kommit till kapitel 9. Och totalt sett så är Samuelsboken oerhört spännande berättelse om mänskliga öden. Liksom. Det här kapitlet så kommer det bli en hel del om hur man ska tänka om Bibeln. Så jag kommer frångå lite så här liksom ändå det här spännande som, och berätta poänger utifrån det. Jag kommer också prata en del om faktiskt hur man ska läsa Bibeln. Och en del tycker det är superspännande. Andra tycker att nej, då vi vill hellre ha det här vanliga liksom, höra spännande berättelser. Och det, man är lite olika liksom. Men idag så blir det lite av den varan liksom. Så ni som tycker sånt är jättetråkigt, nu vet ni det i förväg. Kan ni tänka på något annat? Okej. Bakgrunden till dagens text är som så här att Israel har under många hundra år styrts av domare som träder fram när det är kris. Något land anfaller Israel och så vidare. Som blir en slags ledare då för stunden. Och under ett par år bakåt tiden nu så har profeten Samuel fungerat som en domare. Och han har gjort det väldigt bra. Men nu när han är gammal så vill folket, då kommer de till honom och säger: vi vill inte längre ha det här systemet, nu vill vi ha en kung. Och argumentet är, för alla andra har ju det. Det gör både Gud och Samuel missnöjda. De känner sig dissade av folket. Gud säger, men vadå, jag har ju varit er en kung. Har inte jag krigat för er och räddat er förr? Liksom? Vad är det för fel på mig? Liksom? Typ så. Men det märkliga är att Gud går med på det. Han ger Israels folk bönesvar på en bön som de egentligen inte borde ha bett. Men han ger dem det han ber dem. Det är det som är det knepiga, det här, det krångliga tvisten. Liksom. Att, okej, okay, ber ni om... Alltså, det Israel ville ha var en kung till ytan. En som de kunde visa upp. En imponerande kung. Liksom. Gud hade redan varit där, men han syns ju inte på det sättet. Så vill ni ha en imponerande, ståtlig, häftig kung till ytan, då ska ni få det. Men skyll er själva sen. Liksom. Det är lite det som är upplägget här i dramat liksom. Så det är som att Gud svarar på den bönen, men samtidigt så ska de få lära sig en läxa. Så vi läser texten. I Benjamin levde en man som hette Kish, son till Abiel, son till Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en Benjaminit. Han var en mäktig man. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket. Punkt. Och det nu kommer in på, innan jag börjar prata om det här, så vill jag prata lite om Bibeln. Därför att när man läser Bibeln så är det viktigt att man förstår hur man ska läsa Bibeln. Och eftersom det finns 66 böcker så finns det också olika sätt att läsa olika böcker. Och det är viktigt att förstå, för annars missar man ofta poängen med Bibeln. Så läser man fel hela tiden om man inte vet om hur man ska läsa Bibeln. Så det här är viktigt att förstå, även om det kanske är lite sådär långtråkigt att förstå. Men om ni förstår mig rätt. Det jag vill poängtera nu i början är att Bibeln är inte en objektiv beskrivning av vetenskaplig fakta. Hängde ni med där? Bibeln vill inte redogöra för vetenskapliga saker. Är ni med på vad jag menar? Det är inte syftet med Bibeln. Jag säger inte att det är nödvändigtvis att Bibeln går emot vetenskapen. Det är inte det jag menar. Det kan mycket väl stämma det som står. Men syftet med Bibeln är inte att objektivt beskriva en massa fakta bara. Och det anledningen till att jag tar upp det här nu, det är för att såg ni texten? Jag tror ni ser kanske inte det för ljust, va? Ja, hur som helst, ni får ta med er en bibel i så fall om ni har svårt att se. Men i alla fall, såg ni där att det står så här: han hade en son som heter Saul, en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. När du läser en sån text, då ska du tänka så här att det står här av en anledning. Det är inte bara objektiv beskrivning av hur Saul såg ut. Är ni med på vad jag menar? Det finns en poäng med att det här står där. Och så ska man läsa Bibeln. Det är ett budskap från Gud till oss. Det är inte en objektiv beskrivning av verkligheten, utan det är budskap. Så när vi läser texten och så ser man att det står något lustigt här. Varför står det här? Vad spelar det för roll hur han såg ut, Saul liksom? Då måste du börja tänka liksom, det är Gud som försöker berätta någonting för oss. Det betyder inte att det inte är sant. Saul var säkert ung och vacker. Men syftet är inte att berätta att han var ung och vacker, utan det är att leverera någon slags andlig poäng. Och så här ska man på många andra sätt också läsa många andra texter i Bibeln. En text som ofta är under diskussion är ju skapelseberättelsen. Skapade Gud verkligen jorden på 6 dagar? Ja, enligt Bibeln så gjorde han ju det. Men är syftet med skapelseberättelsen att leverera en vetenskaplig redogörelse för hur jorden skapades? Nej, det är inte syftet. Utan syftet är att, ja, det finns många syften med den texten, men ett av dem är att visa att det var Gud som skapade jorden. Inte de andra gudarna som finns runt omkring. Eller som inte finns såklart då, men ni förstår vad jag menar. Och såna här, det är viktigt att läsa Bibeln och försöka förstå syftet. Annars missar man poängen. När vi läser Uppenbarelseboken, om du läser den bokstavligt, då kommer du inte fatta någonting. För det är symbolik, liksom. Det är väldigt mycket symbolik i den boken. Så man måste förstå syftet med de här sakerna som beskrivs. Och det är olika från bok till bok i Bibeln. Så det är inte alltid så lätt. Den här texten tycker jag är lätt. För jag tror att vi alla fattar att poängen som Gud vill ge till Israel, det är att här får ni den kung ni bad om. Ni ville ha en ståtlig kung som ni kan visa upp för de andra folken. En pampig liksom, kändis. Och ni förstår, en sån här kung liksom, som är häftig. Och då får de det. Liksom. Det är poängen delvis då, med att beskriva att Saul var faktiskt, han såg ut som en kung. Han var lång och ståtlig och ung och vacker. Liksom. Så jag hoppas ingen liksom, det kommer någon mer sån här bibelsyns lärdom så småningom, men jag hoppas liksom, om det är någon som har svårt med såna här saker och känner att men jag har alltid trott exakt bokstavligt om Bibeln och nu faller ju alltihop liksom. Om du känner det så ta gärna ett samtal med mig om det efteråt. För det här är känsliga frågor för en del. Okej, men då går vi in i texten då. Vi dyker in i den här händelsen liksom. Vad är det vi läser här? Jo, Kish, Sauls pappa, han var en mäktig person. Rik, inflytelserik. Man får känslan av att det här är adel i Israel. Då hade de väl inte adel på samma sätt som oss förr, men ni förstår vad jag menar. Här kommer en adelsperson liksom. Rik, ung man liksom. Och en av de poänger som vi kan läsa från den här texten är att när vi ska välja ledare, då ska vi inte göra som Israel. Då ska vi inte gå på yta. Utan då ska vi gå på innehåll. Det är inte det viktigaste hur en pastor eller äldste eller ledare i kyrkan ser ut. Hur vältalig han eller hon är. Eller om man passar i kavaj. Det är inte sådana grejer som man ska gå på liksom. Utan man måste vara noga liksom, när man väljer ledare, att ställa frågor liksom, hur är din relation med Gud? Och försöka ta reda på hur är din karaktär liksom. Läser du Bibeln när du är hemma? Ber du när ingen ser dig? Alltså sådana här frågor liksom. Det är det som är viktigt när man väljer ledare. Inte hur bra man ser ut eller andra ytliga detaljer. Det är också viktigt för oss i församlingen att fundera, vilka ledare ser du upp till? Tänk efter. Jag gissar att någon gång under livet i alla fall så har du haft en förebild. Förhoppningsvis också en förebild i ditt kristna liv. En andlig förebild. Vem väljer du som andlig förebild? Är det en person som är på de stora scenerna och får mycket applåder och verkar häftig? Eller är det en person som du har sett under många, många år? Det är en person med karaktär. Det är en person som läser sin bibel, liksom, som har lärt känna Gud. Och som jag kan gå till och be om råd och få andlig vägledning. Kanske inte syns så mycket, men man ser att det finns något innehåll där. Det finns substans i den där människans tro. De ska vi upphöja och berömma och lyfta fram som förebilder. Ofta gör vi tvärtom. Vi lyfter fram dem som verkar häftiga och som är bra på scen och är roliga eller någonting sånt. Liksom. Det är en viktig läxa för oss i Sverige idag faktiskt. Och för dig i ditt personliga liv, vilka du tar som dina förebilder. För det är bra av förebilder. Vi kan ta Jesus som exempel. Han var ingen sån där ståtlig ung man. Det finns en del bibeltexter som berättar att han var rätt ful till och med. Alltså, och när han börjar gå runt och predika, då blir folk förvånade. Men är inte du snickaren liksom? Du förstår vad jag menar? Det var inget speciellt med Jesus på det sättet. Men när han väl levererade så såg man att det finns något där liksom. Det är substans i den där personen. Han vill jag följa liksom. Det är det jag menar, att det är så man ska tänka. Här får de en kung med riktigt fin yta. Men som vi kommer märka, innehållet är inte så värst imponerande. Och jag ska inte läsa hela texten nu, men det kommer nu en lång text efter det här. Där det står om, jag ska berätta vad som står, men så får ni läsa hemma sen istället. Det är nämligen så här att Kishs åsnor har sprungit bort. Och han ber sin son Saul ta med sig en tjänare och gå och leta. Så de går runt i Israel fram och tillbaka så här och letar efter åsnorna som de har sprungit bort. Så tröttnar de till slut, så är de utanför en stad. Och så säger Saul så här, vi ger upp liksom, orkar inte mer, vi går hem. Hittar inte de här åsnorna liksom. Men då säger tjänaren, nej men här i den här staden finns ju Samuel. Profeten Samuel. Vi går och frågar han. Okej, vi går dit liksom. Då talar Gud till Samuel. Han säger så här, snart kommer Saul komma. Och han ska bli kung för mitt folk. Och sen när Samuel får se Saul, säger Gud igen, han ska bli kung. Och så träffas de. Och de äter mat tillsammans. Och Samuel berättar för Saul, dina åsnor behöver inte oroa dig för, de har kommit till rätta. Så börjar de prata om det här med, och Samuel berättar för Saul, du kommer bli kung. Och sen också så smörjer Samuel honom till kung. I lite så här i hemlighet. Och från den här korta berättelsen nu så vill jag dra några lärdomar. De här åsnorna tycker jag är lite häftigt. Därför att Saul, han hade ingen aning om att Gud ledde honom. De här åsnorna styrde Saul direkt till Samuel. Han hade ingen aning om att Gud ledde honom. Och med det vill jag lyfta fram att var och en av oss kan bli ledd av Gud genom små, triviala, enkla, banala saker som händer i livet. Som att gå och leta efter åsnor. Liksom. Det kanske inte för sig hör till vanligheten att vi är ute och letar efter våra bortsprungna åsnor, men ni förstår vad jag menar. En vanlig enkel händelse, vardagshändelse, kan faktiskt Gud använda för att leda dig och mig. Och nu är det inte så att man ska se eller liksom tänka att varenda grej som händer i livet är att Gud leder, men ibland så gör han det. Och det gäller liksom att vara öppen för att Gud vill vara en stor del av ditt liv. Han vill vara med och leda dig. Sen låter Gud oss de många beslut själva. Liksom. Det är inte så att han ska bestämma vilken tid du ska gå på morgonen och i vilken ordning du ska äta din frukost och andra saker. Det är inte så det Gud arbetar med oss. Men var öppen för att Gud kan faktiskt leda dig. Och även genom konstiga, små, enkla saker. Var öppen för Guds ledarskap i ditt liv. Den andra lärdomen, det är att Saul har ingen personlig relation med Gud. Åsnorna får leda Saul till Samuel. Här blir det lite kontrast mellan Saul och Samuel. För att Gud kunde bara säga till Samuel, han kommer imorgon och han ska bli kung. Men Saul, då får Gud tala till åsnorna. Gå till dit liksom. Och det är ändå anmärkningsvärt. Saul hade ingen relation med Gud. Han gick där efter åsner. Gud fick tala till dem. Och det är en lärdom alltså att Gud kan tala till oss. Och vi behöver vara öppna för också Guds tilltal. Den tredje lärdomen, det är att även om Israels folk har begärt att få en kung, vem är det som ändå är den som styr? Det är Gud. Gud leder hela händelseförloppet. Även om vi utser ledare till oss, liksom, så ska vi ändå komma ihåg att egentligen så är det Gud som är den stora ledaren. Liksom. Det är han som är kung. Fjärde lärdomen. Det är också något vi kommer se framöver i Samuelsboken. Det är att Saul var egentligen inte en dålig person. Alltså egentligen. Han var en ganska okej person. Det var inget fel på Saul. Ofta har man en bild av Saul. Att han var en dålig kung och så. Och det blev han så småningom. Men här i början så verkar han rätt schysst. Alltså. Ödmjuk och bra liksom ändå. Helt okej person. Problemet med Saul var bara att han hade inte lärt känna Gud, som jag nämnde förut. Så som person han var varken bra eller dålig, utan en vanlig person liksom. Men han hade inte lärt känna Gud. Och här måste man också komma ihåg när man väljer ledare i sin församling. Många personer kan vara jättebra och trevliga och inget fel på dem. Men för att vara en ledare i en församling så behöver man ha lärt känna Gud. Det är där det står och faller. Och det var där det stod och föll för Saul. Om vi jämför med David som kom sen. Nu kommer då en till sån här bibelfråga. Om vi slår upp vers 9 i kapitel 9. Så står det så här. Förr i tiden i Israel, när man gick för att fråga Gud, sa man: kom, låt oss gå till siaren. Till den som man nu kallar profet kallar man för siare. Nu fattar ni ingenting. Det syns nästan på er. Det är nämligen så här att medan Saul och hans tjänare funderar om de ska gå hem eller inte, säger de ju att men vi går in här och frågar Samuel. Siaren. Ja. Och då står det så här efter det. Nu vill jag fråga er. Vem skrev den här bibelversen? Frågetecken. Förstår ni mitt problem? Förr i tiden så kallade man det för det och det. Vem skrev det? Det är nämligen så att vi tänker att Samuel skrev Samuelsboken. Och det gjorde han säkert. Till stora delar. Men vem skrev det här? Det verkar som att någon vid ett långt senare tillfälle har varit inne och skrivit till det här. Förr i tiden. Förstår du vad jag menar? Det är faktiskt, först kan det verka som att vad spelar det för roll? Men när vi tänker på det. Det finns fler såna här märkliga konstigheter i Bibeln. Vi tänker ofta att Mose skrev hela Moseboken. Men vem skrev om Moses död? Och samma sak är med evangelierna. Du hittar såna här saker där också. Det står om, vi tänker att Johannes evangeliet skrev ju Johannes, aposteln Johannes. Men i slutet av Johannes evangeliet så står det, någon som har skrivit dit, och vi vet att det här vittnesbördet är sant. Vem skrev det? Förstår du vad jag är ute efter här? Det finns, när man läser Bibeln så måste man ha en förståelse för att någon har skrivit ner det ursprungligen, och Samuelsboken gissar jag att det är profeten Samuel som har under sin livstid samlat ihop och skrivit det som har hänt liksom. Men någon har alltså vid ett senare tillfälle så att säga redigerat Samuelsboken och lagt till den här versen för att förklara för nya läsare. För annars skulle de inte förstå vad det här med siar och profet var. Förstår ni vad jag menar? Och det här kan bli problem för en del. Och om man verkligen granskar Bibeln så kan man hitta mycket konstigheter. Och här måste man ta sig en funderare. På vilket sätt är Bibeln Guds ord? Bibeln är Guds ord. Det är vi alla överens om. Men ibland så dyker upp såna här grejer. Och här gäller det att komma ihåg att Gud har inspirerat Bibeln och gett oss Bibeln. Och om någon har varit inne och skrivit till en sån här bibelvers, så behöver inte det betyda att det inte längre är Guds ord. Gud tillåter att någon har redigerat. För att ta ett till exempel. Markus evangeliet. Vi vet att Jesus var i Jerusalem många gånger under sitt liv. Han var där när han var 12 år i templet. Kommer ni ihåg det? Men i Markus evangeliet, läser du bara det, då är det som att det verkar som att Jesus kom till Jerusalem först när han skulle dö på korset. Att det var första gången han var i Jerusalem. Markus har alltså utelämnat stora delar av Jesus liv. Han har redigerat liksom. Och lyft fram det som han vill få fram. Och därför är det extra viktigt att läsa Bibeln, inte som en faktabok liksom, att exakt allt det här hände, utan de försöker lyfta fram det som är viktigt och som de vill få sagt. Är ni med på hur jag menar? Det här är viktigt när man läser sin bibel, att man är med på att det finns här för en anledning. Och då är det lättare att ta till sig det, tycker jag personligen. Det är samma sak när du och jag berättar våra fiskehistorier. Då lyfter vi fram det som är viktigt för berättelsen. Vi berättar inte alla detaljer, utan det som är viktigt för berättelsen. Ibland kan vi till och med ändra ordning. Och det är inte så att vi ljuger, men att vi utelämnar vissa grejer, byter lite där för att få fram poängen. Och så ska man läsa Bibeln. Jag ska gå in i avslutningen här. Saul, han ska nu gå tillbaka hem till sina åsnor. Och så får han höra att Gud kommer igenom några tecken på vägen hem. Och jag ska inte gå igenom alla dem, för det är också så här ganska långt ställe. Utan vi ska bara läsa sista verserna här. Kapitel 10, vers 6 och 9-11. Herrens ande ska komma över dig. Och du ska profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans hjärta. Alla dessa tecken inträffade samma dag. När han kom till Gibea kom en skara profeter emot honom. Då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland dem. Alla som förut kände Saul fick se att han profeterade tillsammans med profeterna. Och de sa till varandra, vad har hänt med Kishs son? Är också Saul bland profeterna? Saul stöter alltså på ett gäng profeter som går omkring och håller på liksom. Och det jag bara vill skicka med som en avslutande poäng här, det är att att bli uppfylld av den heliga ande som Saul blev och att bli förvandlad hänger ihop. Ofta vill vi så gärna att Gud fyller oss med sin ande och ger oss kraft. Men det är också så att möter du Guds andes kraft i ditt liv, så kommer det också ske en förvandling av ditt liv. Och ibland kan det vara så att vi inte är beredda på den förvandlingen. Vi är inte beredda på alla de saker vi kanske behöver ge upp i vårt liv. Synder, felaktigheter och sådär. Ett sätt att leva som inte stämmer överens med Guds ord. Sådana saker kanske Gud kommer börja påpeka för dig. Och då är det inte lika roligt längre. Men det hänger ihop. Att bli uppfylld av Guds ande och att få ett förvandlat liv på både gott och ont. Det kan göra ont nämligen. Det hänger ihop. Och här fick Saul erfara det. Han skulle få ett förvandlat hjärta. Och för en kristen är det här viktigt. Att bli uppfylld av Guds ande om och om igen. Och att låta Gud förvandla. Att göra någonting nytt. Och att ta bort smutsiga delar i våra liv. Det är viktigt. Men det är jobbigt också. Och det är absolut sist jag vill säga det att alla människor har synder i sitt liv. Ingen av oss kommer undan. Så man behöver inte skämmas liksom för att erkänna det. Jag har problem med det här. Eller jag vill ha förbön. Liksom. Att säga sådana, att öppet erkänna det eller för någon man har förtroende för. Det är inte fel att göra det. För alla har problem med det här. Om du aldrig bekänner dina synder, det är då du får problem alltså. För alla brottas vi med olika saker.